Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Välkomna till Sparmakarpodden, avsnitt nummer 117. Podden där vi snackar vardagsekonomi, där ni får följa vår resa mot ekonomisk frihet och där vi vill inspirera till ett långsiktigt sparande. Du, Karin Löv, vet du vad?
Nej.
Vet du vad min mamma sa häromdagen?
Nej.
Hon...
Jag visste inte att du ville prata med din mamma.
Nej, jag vet. Men jag pratar med mamma lite då.
Ja.
Jag älskar min mamma.
Ja, fint.
Men du, hon berättade så hon bara, ni måste ta upp det här i podden. Och jag har inte berättat det för dig.
Nej, verkligen inte.
Fritidsbanken, du som jobbar med barn och unga.
Nej, inom socialt. Fritidsbanken?
Ja, Fritidsbanken.
Jag kan gissa mig till vad det är.
Det är lågt att prata. Vänta, jag måste höja det här. Du är jättelåg, älskling. Så, ja. Vet du vad det är?
Nej, men jag skulle kunna gissa mig till att det är typ i en park så kan man gå till en liten bod och så lånar man, man kan få låna en fotboll.
Ja, men typ. Ja. Exakt. Alltså det, fast det här är något ännu större typ. Jag vet inte hur många, nu har inte jag kollat upp vart det finns, men det finns på många städer i Sverige i alla fall.
Mm.
Alltså typ så här, om man ska åka skridskor så kan man åka dit och låna skridskor. Mm. Alltså som folk har skänkt och det är helt ideellt.
Mm.
Alltså det är stora, det är inte en liten bord utan det är liksom stugor med massa grejer.
Ja, ja men ja. Ja men
som det, alla, det är för alla liksom.
Men jag kan tänka att det ändå är det. Jag vet i Slottsskogen så finns ett sånt. Jag tänker på det.
Ja, vi pläktar där.
Ja, det är nog pläkta. Ja, men jag tänkte nog vid frisbeegolfen.
Okay.
Där tror jag också att de har någon som man kan låna lite utrustning och sådär. Men ja, jag har hört det, men jag visste inte att det kallades för fritidsbank.
Nej, det är inget samarbete vi har.
Nej.
Så jag vill bara säga det till våra lyssnare att är man sugen och vill kolla in så finns fritidsbanken. Googla. Så de har ju en bra hemsida och man kan se vad de finns och sådär.
Mm.
Men inte det vi ska snacka om idag. Vi har ju lyssnat på Kenneth Andersson i två avsnitt.
Japp, mycket intressant.
Jävlar vad han tjötar alltså.
Ja, han kan prata.
Ja, det kan han verkligen. Men från en gubbe till en annan.
Det får man väl säga.
Ja. Mycket gubbar i form. Vi behöver mer kvinnor tror jag som gäster. Vi ska ha gäster.
Ja, men vi har haft mycket kvinnor.
Ja, det har vi i sig. Har vi?
Nu, men Johanna från Rätt.
Ja, och Hanna.
Och Hanna.
Och Matilda. Ja, skitsamma.
Och Matilda.
Men du,
ja.
Han står utanför dörren här.
Ja.
Så vi välkomnar honom in. Vi ska prata försäkringar.
Ja. Våran alldeles egna försäkringsexpert.
Välkommen till Sparmakarpodden, Christian Larsson.
Så mycket för det.
Hur mår du?
Alldeles utmärkt faktiskt. Och ni?
Ja, men jag mår bra.
Bra. Jag har fått vara lite värmeslag för att
vi
eldade som vanligt våran braskamin igår. Och när vi gick och la oss så hade vi över 7 grader.
Oj då.
Ja, men det är helt sjukt.
I dessa eltider.
I dessa eltider. Ja, Johan brassade på. Och ja, det var fortfarande svinvarmt i morse. Så jag känner, och i bilen blev det varmt. Det är bara och att kämpa på.
Och så är du gravid.
Gravid, du så min grundtemperatur liksom är redan väldigt hög. Och att kämpa på ytterkläder på en 2-åring. Jag är fortfarande. Och så dricka varm kaffe. Jag vill ha en iskaffe egentligen. Men det fick jag inte.
Jag måste fråga er också. Jag är lite fascinerad. Eftersom ni jobbar med detta. Och sedan har ni småbarn. Och sen bygger ni hus. Mm. Hur får ni ihop tiden?
Ja, men det är en jättevanlig fråga, Christian. Jag vet inte.
Alltså, det krävs antagligen en seriös planering.
Ja, men precis, ja, det ska jag verkligen säga. Vi har väldigt struktur ändå kring hur vi vi lägger upp dagarna eller veckorna. Vi går ju oftast väldigt tydligt igenom på söndagar och så här, vad händer i veckan liksom? Och då kan du ju allt ifrån ifall om du Johan ska spela paddel eller om jag också har någon bokklubbsträff eller något sådär. Mm. Och du säger vilken kväll kan vi någon av oss gå upp och bygga lite och vilken kväll laga den andra mat då eller
Nej, men jag tror att jag tycker den är svår att svara på, för jag blir så här, vad fan gjorde vi innan liksom?
Ja, jag kan tänka mig det.
När vi bodde själva typ i Kallebäck i en lägenhet bara vi två och inte hade det här, så jag så här, vad sysslade vi? Men jag tror att så här,
ja, jag undrar också många gånger vad fasen vi gjorde av all vår fritid.
Jag tror att den frågan kommer tillbaka sedan när barnen växer upp också. Ja. Vad tog tiden vägen och hur hann
vi
det?
Vi har ju snackat med dina föräldrar mycket om det här. Och de har ju känner igen sig oss och så här bara, men alltså man löste det liksom. Mm. Men för oss handlar det om att alltså allt vi gör tycker vi är så jävla roligt liksom.
Mm. Det är en bra förutsättning.
Ja, och sen kan jag inte säga att så här, vi är inte så här att vi går upp 4 varje morgon och går och lägger oss 12 liksom.
Nej.
Utan vi kliver upp i 5:30 och lägger oss vid 10 liksom. Mm. Så, men de timmarna däremellan är ju väldigt
späckade.
Det är effektivt. Så är det ju.
Mm. Får ni mycket hjälp av era föräldrar eller?
Ja, men det får vi.
Ja, men som typ nu senaste helgen då kör vi snickare för att verkligen få komma framåt med övervåningen till exempel. Och då kommer ju mina föräldrar en helg. Mm. Min pappa, Johan och jag kör liksom race och då händer det så mycket på en helg. Och så får mormor och Nelly världens bästa tid ihop.
Men det händer så fruktansvärt mycket i ert liv just nu. Så att det är tajmingen med allt från barn till karriär till husbyggen. Optimalt att göra samtidigt.
Det tycker jag. Alltså, vi är ju väldigt mycket för så här. Vi hatar ju så här egen tid. Eller begrepp. Egen tid, att folk slänger sig, vi måste ha egen tid. Mm. Så här, fan, vi har valt att skaffa barn. Ja, vi har valt att inte vara egna. och så här, ska vi bromsa allt annat vi vill göra då för att vi har barn? Jag tycker att generella bilden man hör kring vår omgivning och bland vänner, det är att barnen blir så jävla mycket problem. Att så här, vi kan inte göra det här. Vi kan inte göra det här. Så här.
Det är ett argument för att inte göra saker.
Ja, men, lite så är det. Och jag blir så här, vad fan, vi skaffar inte barn då. Vi kan ta upp, våran dotter tycker det är askul när vi går upp på övervåningen. Liksom. Mm. Hon kan ju leka, hon har fått egna snickarbrallor. Alltså, för henne är en leksak såg lika mycket.
Hon är med ändå.
Ja, precis.
Och sen kanske man vill ändå ha det som kallas egen tid, det vill säga gå ut med grabbarna och spela paddel eller ta en öl. Eller...
Jo, absolut. Ja, men det där jag gillar inte begreppet egen tid bara. Mm. Det är bara ett sätt att så här, och ha kul. Liksom. Mm. Men för att du förstår vad jag menar. Mm.
Men så, det tror jag är en sak som gör att vi hinner med. Är det vi alla projekten ändå går in i varandra. Så nu låter vårt barn som ett projekt. Så. Hon är ett projekt varje dag.
Det är många års projekt.
Ja, nej, men vi involverar nog alla de här delarna liksom i... Alltså, i varandra liksom.
Ja. Ja, ja, men det är bara gratulera att ni får upp tiden helt enkelt.
Ja, tack. Nu ska vi inte snacka om oss här tycker jag.
Nej.
Vi, Christian, med alla gäster vi har så kör vi ett segment i början som heter ett gäng frågor.
Ja.
Och vi kör igång här direkt. Karin, du kan ju börja ställa första frågan här.
Kan du uppge ditt fullständiga namn?
Vill du ha mellannamn också? Eller?
Ja, det vill jag gärna ha.
Okay.
Jag vill veta allt.
Jag heter Ulf Christian Larsson, men Ulf är mellannamnet.
Då.
Vad jobbar du med?
Jo, jag är kapitalförvaltare och försäkringsförmedlare på ett bolag som heter Family Office här i Göteborg.
Mm. Vad vill du säga snabbt vad ni sysslar med på Family Office?
Ja, vi hjälper företag att sy ihop förmånerna som den anställde erbjuds vid anställning.
Mm.
Och vi upphandlar villkor, priser för företaget för att de ska slippa göra det själv.
Mm.
Och ofta så skriver vi då en policy ihop med detta så att man har det i bakgrunden så att alla vet vad som gäller på företaget innan man kanske sätter sig in i alla dessa frågor som man kanske bör göra.
Mm.
Spännande. Det låter perfekt för det här ämnet vi snackar om idag. Nästa fråga är slängd.
Vad har du för bästa serietips?
Ja, en jättesvår fråga. Jag är väl lite allätare. Men jag är förtjust i danska serier.
Ja.
Mer thrilleraktigt kan vi kalla det, eller drama, lite action eller
en bron.
Ja, jag skulle säga
svensk, dansk.
Klassas bron där in på en av dina
halvdansk?
Jag faktiskt
har
undvikit bron.
Assa.
Av egentligen anledningen att det har varit för många avsnitt eller säsonger.
Mm.
Som jag gillar inte att kliva in i säsong 5-10 och se tillbaka.
Nej.
Det är någon serie som har gjort det, men jag vill gärna vara på det direkt när det börjar.
Och okay. Du kan när det släpps då också.
Ja,
det är viktigt att du hänger med i nutiden.
Ja, eller i någorlunda nutid helt enkelt. Aha. Allt ifrån, det kan vara Beck till Snabba Cash till de typ av serier.
Mm.
Just det. Så du gillar inte så här, här är 10 säsonger, jag börjar på säsong 1 liksom.
Nej, det är inte min melodi.
Nej
men har du någon liksom, du får välja en riktigt vass serie som för våra lyssnare här.
Orkar man se en serie som heter Osak så tycker jag att man kan hoppa in på den.
Mm-hmm. Mm, den har min brorsa pratat väldigt gott om.
Aldrig hört.
Och jag tror att den kommer tillbaka någon gång i sen höst här.
Du, det finns en serie ute nu, jag får ge dig tips. The Last of Us. Den har jag inte sett den.
Nej, jag hörde någonting på tvn som sa att avsnitt 3 var som ett genombrott.
Exakt, det ska vara typ genom tidernas bästa serieavsnitt typ på något jävla vänster. Så den ska vi kolla på nästa i alla fall.
Har du bestämt det?
Ja. Den serien jag börjar på nu, det heter Kapningen, en svensk serie.
Jag såg den reklam igår. Jag blev hooked direkt.
Jag såg två avsnitt i helgen då på Simor. Jag tyckte den var helt okej och det var många kända svenska skådespelare.
Den ska vi kika på.
Nå, rekommendera.
Christian, är du en sparare eller slösare?
Jag tror faktiskt jag är en sparare.
Mm.
Vad det nu innebär egentligen.
Ja, precis. Du får definiera det som du själv vill. Men okej, okay. Du är sparare.
Ja, och vad ska man säga där? Ja, jag har väl sparat mycket genom åren för att ha någon form av trygghet och för ovissheten som kommer i framtiden. Så att jag gör ju det jag vill göra såklart, men kanske inte alla hänga på grejer eller kompisgrejer eller alla sådana här grejer, utan lever ganska normalt svenssonliv, tror jag.
Blir du lyckligare av pengar?
Nej, det kan jag nog inte påstå faktiskt. Mm. Sen kan jag väl tycka att pengar är ju någonting som skapar möjligheter för att göra saker med familj, kompisar, allt möjligt.
Mm.
Men pengar i sig, nej.
Nej, utan det är mer typ verktyg till att
precis.
Ja, göra saker typ så.
Och med mer upplevelser ger dig mer värde än typ en pryla, låter det som.
Ja, man har väl kommit upp till en viss ålder där upplevelse kanske är något trevligare än just en pryl.
Mm. Mm.
Det tycker jag nog. Mm.
Ja, vi håller med dig. Båda två tror jag. Favoritresmål?
Oh.
Också en jättesvår fråga. Jag har rest mycket i mitt liv.
Du får inte säga Kaboroy.
Jo, jag har rest mycket i mitt liv som sagt. Och har skaffat ett hus i Spanien på solkusten sedan några år tillbaka som jag trivs jättemycket i.
Mm.
Självklart så vill jag ju upptäcka fler platser än bara Spanien och solkusten. Nu håller jag på och tänker och planerar lite framöver för Italienresor.
Mm. Mm.
Och då tänker jag på runt Verona och de fina viner som finns i, där uppe i det distriktet.
Just det, är det uppe där vi någonstans på Pallpocella?
Ja, precis, som uppe i typ Amarone-delen. Mm, och se lite där Gardasjön och Comosjön och kanske åka ner till Venedig en sväng som jag inte varit ännu.
Mm. Mm.
Och sen tänker jag runt Amalfikusten nedanför Neapel där.
Just det.
Ser väldigt vackert ut.
Mm.
Italien står högt på våran lista också.
Mm. Mm.
Vi har varit uppe i Garda. Mm. Har vi varit några år sedan.
Ja, det var magiskt där.
Helt sinnessjukt faktiskt.
Har ni några bra tips så är ni välkomna.
Det kan vi ta vid sidan.
Ja.
Ja, älskling. Nästa sista frågan.
Okej, här kommer den. En fond att behålla livet ut. Vilken väljer du då?
Ni har så bra frågor här. Det är också jättesvårt att svara på. Jag hade nog kanske rekommenderat, vill man vara lite bredare så är det alltid en global fond för riskspridningen i sig. Tittar vi historiskt så är det väl kanske Sverige och USA som har levererat.
Mm.
Och ska man ha en fond så är det svårt att välja om man ska ha både USA och Sverige. Sen kommer nästa svårighet, ska man ha en indexfond eller ska man ha en aktiv förvaltare som man hoppas och tror gör jobbet bättre än index.
Mm. Mm.
Men jag tror att det känns tryggare som svensk att ha en svensk fond eftersom vi förstår det kanske på ett bättre sätt och vi vet kanske vilka bolag som finns i den indexfonden. Så att ja, jag tror att en svensk indexfond kan vara ett alternativ.
Mm.
Du får ju, du ska ju välja en.
Ja, och då säger jag då för att det borde vara billigast och kanske för gemene man en svensk indexfond.
Okay.
Vem som ska förvalta den spelar ju inte så stor roll egentligen med tanke på index.
Men det finns vilket index?
Vi pratar index OMX30.
Okay.
Det är 30 största bolagen med andra ord.
Ja, jag tänkte om det var någon svensk småbolagsindex eller...
Nej, men det är ju det som är alltid frågan. Ska man ha småbolag eller ska man ha tillväxtbolag eller ska man ha index?
Mm. Det är bra. Sista frågan. Vilken maträtt beställer du in på dödsbädden?
Ni har så bra frågor. Det är svårt att välja på en grej hela tiden.
Du ligger där och ska precis stryka med liksom, och så säger de, du får en rätt här nu beställning. Jag hade tagit spagetti och köttfärssås.
Jo, men det
nej, då hade jag nog tagit lite lyxigare tror jag. Antingen hade jag tagit en oxfilé eller en god fisk.
Men tänk om du får in oxfilé så är den riktigt så här...
Torr.
Skosivilla. En köttfärssås.
Ja, men du kan få in alla rätter som dåliga om
nej,
man nu ser
kött,
det så.
Man kan inte misslyckas med spagetti och köttfärssås.
Nej, det går inte. Okay. Men den kan ju smaka olika kryddning och så vidare också. Jag är ju lite för lite starkare kryddning istället för restaurangkryddningen. Och
ja, det är...
Så att en god fisk är alltid gott också om den är tillagad på rätt sätt. Men jag tror en tonne då eller en fin
gött.
Bli gött.
Mm.
Så, nu ska vi hoppa in på försäkringar, Christian. Och
okay.
Vi har ju bett våra följare att skicka in lite frågor som vi ska köra på slutet. Vi fick in en jävla massa frågor.
Men det här är ju ett ämne som, jag tror mat och försäkringar, alltså efter mat så är försäkringar något som är en het liksom.
Vetenskap.
Ja, och något som, ja men är det inte också, jag vet inte, när jag tänker på försäkringar så är det ju något lite jobbigt som växer inom mig. Men
jag tror att folk gör det mer krångligare än vad det är.
Ja, du tror det?
Och jag tror kanske inte det är så svårt egentligen som folk tror att det är eller förutser att
nej,
det är.
Men verkligen. Men den vanligaste frågan vi fick jättemånga likadana. Och det var så här, Och det är det vi ska ha som alltså utgångspunkt när vi snackar nu. Mm. Att så här, vilka är vanligast och vilka behöver man faktiskt? För det är det jag tror är det svåra att veta. Att men, jag tror det är därför man känner att det är krångligt. Att det finns så mycket.
Ja, och att det är väldigt svårt att ta reda. Alltså, jag själv kan tycka att, så här, att det, jag vet inte vem jag ska liksom få det svaret. Alltså, jag behöver ta reda på det själv och så har jag inte kunskapen. Och så handlar det om så stora och viktiga saker för min egen liksom, livssituation och trygghet. Och så är jag lite lost i det.
Mm. Ja, men jag tror att man kanske sitter och pratar med vänner eller vid middagsbordet med kompisar eller på jobbet. Så dyker upp sådana här frågor också. Mm. Vad har du och hur ska man tänka här och ja, hur är villkor, priser med mera. Mm.
Men också, när jag vet, jag har frågat dig tidigare när jag tror typ kanske om det var banken som lyfte liksom, typ så men ska ni teckna den här försäkringen hos oss?
Mm.
Och då var det liksom, då hade de ett annat namn för
samma försäkring.
Alltså en annan typ av försäkring. Mm. Och det gör ju också, det skapar ju så mycket förvirring. Och så är det någon som vill sälja någonting och så trycker på det liksom de jobbigaste känslorna och så vill man inte bli lurad. Och,
Nej, men det är ju viktigt för oss som är fackmän och prata enkelt språk så att alla förstår. Så att det är många som slänger sig med de olika uttryck och sånt där och då blir det ju svårbegripligt och Då lyssnar man inte på samma sätt och då struntar man i det hellre.
Ja.
Utan då kanske man pratar med någon som är enkel och pratar på samma språk som ni som ett exempel.
Ja, för jag kan tycka att man ska, alltså egentligen handlar det ju om att utgå ifrån den här livssituationen är jag i, vilka tänkbara scenario och risker kan jag hamna i och vad är bra då? Som, det blir lite bakväntat typ så här. Prata om att du ska ha en inkomstbortfalls, jag vet inte vad det kallas, försäkring.
Mm.
Och sen så vet jag inte riktigt när den ska kicka in. Utan då trycks det på att så här, den måste du ha. Liksom, eller det behöver du för din trygghet.
Och är det inte väldigt mycket finstilt? Försäkring är ju
jättefinstilt. Typ så här,
ja, men jag har en ont i knät försäkring. Liksom, så här. Mm. Så bara, men nu har jag gjort illa knät. Så går man till försäkringsbolaget. Ja, men just menisk står ju här längst ner lite finstilt att det ingår ju inte.
Mm.
Alltså så här, det är ju det man tror man är så här, det är så mycket kladd runt om.
Mm.
Så där. Mm. Men försäkringen, ja, det är svinviktigt. Jag vet själv, jag har ju sålt försäkring, bilförsäkring.
Mm.
Och det bästa argumentet när man skulle sälja en bilförsäkring, vet du vad det är? Vet du vad man skulle göra då? Man skulle nämna barnen. Mm. Tyvärr. Alltså det är äckligt, men jag skulle ju sälja. Så fort jag nämnde barnen, bara, du kör ju mycket bil och då är ju väl Har du barn? Ja, jag har barn. Ja, det är bra att de... Tänk om du liksom krockar och så behöver du liksom ta det därifrån snabbt. Det behövs ju en hyrbil.
Mm.
Du vet, man blir ju så direkt. Ja, det är klart det behövs. Mm. Så,
ja,
nej, men du är ändå springa på barn för det är en känslig faktor.
Jag är en äcklig människa.
Ja. Men vad glad jag blir ändå att du säger att det inte behöver vara så komplicerat och svårt som vi...
Föreställer oss.
Vi vanliga döda tänkte jag säga.
Dödliga. Döda. Alltså du ska... Dödliga älskling.
Jag sa väl det.
Döda.
Nej, men jag tycker en lätt utgångspunkt är egentligen att tittar vi på försäkringsbolagen, det är klart att de vill inte ta enorma risker.
Nej.
Utan de vill, det är ju ändå en affär som de ska gå plus på.
Mm. Mm.
Så att man först måste förstå dem samtidigt som så måste man också sätta sig in i vissa grejer i alla fall. Inte allting tycker jag, för att det är som du säger, det är mycket finstilt. Men tittar vi generellt så är det ju liknande försäkring i alla bolag. Och sen har bolaget då en egen prissättning på om det nu är en hyreslägenhet eller om det är bostadsrätt eller en villa, bil, båt, släpvagn, hus. Ja, whatever.
Mm.
Så att... Enklast är väl egentligen, det finns ju sådana här jämförelsesidor på nätet där man kan skicka in samma typ av information och så får du ett svar i andra änden. Även om det kanske kan ta någon vecka eller något liknande innan du får alla svar. Och då får du ju en jämförelse på det mesta som behovet säger.
Mm.
Och försäkringar är som sagt var en trygghet som man köper för att olyckan kan vara framme någon gång.
Mm.
Och sen får man ju ta ett val egentligen, något av de här bolagen, och sedan gå vidare egentligen att kolla om det är behov för tilläggsförsäkringar, oavsett vilka egentligen. Ja. Eller så kan man ta det priset och ställa det mot nuvarande försäkringsbolag.
Mm.
Och så kanske de går ner när man vet att man ska gå därifrån.
Mm.
Tyvärr funkar det så.
Mm.
Och rekommendationerna är väl egentligen att innanför eller inför förfallodag på de här försäkringarna göra en ny granskning.
Just det.
För att vara lång och trogen kund, det är ingenting som man tjänar på egentligen.
Nej.
De ringer ju gärna inte tillbaka och säger att du får 20% rabatt.
Nej.
Utan var lite otrogna i den frågan.
Mm. Mm.
Visst. Ja, men det, så det är vi med vissa försäkringar, till exempel bil.
Mm.
Inför varje fall då granskar man liksom och ser vart, och då får man ju verkligen jämföra att de villkoren är de samma.
Mm.
Liksom. Samma självrisker.
Men med bil är det inte så. Man är ju, lagen säger att man måste ha trafikförsäkring. Sen får man lägga på halvförsäkring och vagnskada därefter då, beroende på hur gammal bilen är.
Mm.
Visst.
Mm.
Och sen från en gammal så får man ju fråga sig, är det värt att ha vagnskada? Som ett alternativ.
Så bilen ens är värd om man har en gammal bil. Ja. Eller så.
Men tänker du inne på det, och det här är ju en av frågorna som verkligen har dykt upp och som vi själva ställer oss också. Det är så här, om jag tänker att byta försäkringsbolag.
Mm.
Alltså,
det är inte så krångligt det heller egentligen.
Nej.
Antingen så kanske kommande försäkringsbolag hjälper till i den frågan, eller så vill man inte prata med dem så kan man säkert skicka ett mejl om det är obehagligt. Det är ju ingenting som är farligt på något sätt, utan man får göra det som passar den bäst egentligen. Mm.
Och fördelen där kan ju vara då att man får ett bättre pris.
En bättre försäkring och kanske framförallt ett bättre pris. För är du kvar i samma bolag under många år, så är risken att du kanske betalar till med flera tusenlappar högre än vad du kan få.
Ja, men för de flesta bolagen kan ju ofta ge någon så här första året rabatt.
Ja, det är ju någon form av inträdesgrej så att du kommer in i bolaget typ.
Ja, så att gör du det varje år så någonstans så håller man sig på en bra prisnivå.
Ja, och de justerar ju priset ut efter utfall också. Är det mycket skador så blir ju premien högre, helt klart. Och vissa kanske sänker till och med. Eller får högre rabatter som initialt då.
Men jag vet att senast när vi bytte bilförsäkring, då hade jag ändå tagit in kanske 5 olika. Och så ringde jag det försäkringsbolaget som vi valde då.
Mm.
Och bara, de här bolagen ger det här priset. Liksom.
Mm.
Och det är samma villkor. Vad kan ni göra?
Mm.
Och så fick de lägga sig under.
Mm.
Och det gjorde de då.
Ja.
Så hade jag velat dra det igen så skulle jag ju ringa tillbaka till de andra igen då. Mm. Och sagt att det här bolaget är, så får man välja att ta med det som är billigast sen.
Mm.
Om man pallar.
Mm.
Så.
Ja, verkligen. Men jag tänker så här, det finns fördelar med att byta, men finns det även nackdelar med att byta försäkringar mellan bolag?
Inte när det gäller bilförsäkringar och husförsäkringar och sånt, för där ser jag ingen som kan ligga er till last för att man ska byta. Det finns ju inte den typ av regler när man kliver in i en ny försäkring.
Nej.
Men är det inte som så här, säg att så här, 1 januari så byter jag hemförsäkring till bolag X liksom.
Mm.
Och sen så visar det sig att en skada som jag sett nu skedde i december.
Du menar på det gamla bolaget?
Ja. Tar det nya bolaget den typ av skadan då?
Du ska ju egentligen göra en rapport egentligen på den dagen det skedde.
Mm.
Och
men när man kanske hittar det senare liksom. Men att det visar
hitta sig skadan det senare, typ en parkeringsskada eller?
Ja, men typ en vattenskada i huset till exempel. Det visar sig att så här, ja, men det här har ju skett ett halvår sedan. Liksom.
Mm. Det är nog lite ett samvete där som styr, tror jag. Det vill säga att du vet om detta, och ska du byta bolag så kanske man inte bör byta bolag.
Ja, just det.
I den situationen.
Nej, men,
om du redan har bytt och så upptäcker du och så det här har varit innan det nya bolaget trädde in.
Mm.
Men det kanske inte funkar så att så här rapporten visar att jag menar, skulle vi hitta en vattenskada nu?
Mm.
Och då säger ju inte vi att vi hittar att den har funnits i
nej, men jag tänker det skulle ju kunna vara så här
innan, typ.
Nej, men det skulle ju kunna vara att så här, det här har stått, för annars hade skadan inte blivit så här omfattande, så det här, ja, det här, den här skadan måste ha skett innan ni tecknade försäkringen hos oss. Kan man vända sig till den gamla då, för att så här, men vi hade ju försäkring hos er då.
Jag är inte 100% på den frågan eftersom inte jag jobbar dagligen med de här typer av konsumentfrågor. Nej. Utan jag jobbar ju mer med sådana som rör er personligen och i arbetet, eller om vi ska placera x antal kronor på något sätt.
Lite för detaljerad fråga också. Men det är sånt som kan göra en osäker kring byte. Men tänk, där är ju mer prylförsäkringar. Såg du ingen anledning till att det fanns någon nackdel så här, om en bilförsäkring? Det är så här, ja, men så länge det är en försäkring. Men är det skillnad på personförsäkringar, tänker du?
Ja, det kan ju vara typ olycksfallförsäkring, och det kan ju vara andra typer av försäkringar också som gamla skador kan ligga till last för och göra ett byte. Mm. Så att då får man nästan kolla villkoren på det nya bolaget, vad de säger, om det är någon form av karenstid egentligen på gamla skador.
Ja.
För det kan hända, det finns ju vissa som kanske upp till 2 år.
Ja, okej, att de tar det bakåt då om man byter.
Nej, alltså det nya bolaget tar inte skador om det har inträffat någon skada.
Nej, okej.
2 år tidigare. Ja, utan det får vara äldre än så i så fall.
Ja, just det. Så.
Och även tänker jag, när vi tecknade ju en barnförsäkring till Nelly. Och sen så var vi inte säkra på att det var där vi ville ha den. Så ville vi ju göra ett byte.
Ja.
Och där gick ju samvetet in att så här, jag vet inte om det också var en säljteknik, men vi fick ju rådet att inte byta. Alltså att
så länge det inte har hänt någon skada på barnet så går det ju byta, för då har man ju inte nyttjat försäkringen. Nej. Men däremot har det varit någon form av skada, det kan ju vara vad som helst egentligen.
Men det kan ju varit så här diabetes typ.
Ja, och då hade jag nog kanske inte bytt. För att,
nej, men det vet man ju inte.
Nej, det vet man inte förvisso. Men det kan bli en fråga på det nya försäkringsbolaget om en diabetes dyker upp. Sådär. Så att då kommer de kanske kräva in läkarjournaler och andra saker.
Exakt.
Så att har det då inträffat en skada i form av sådana lite större som diabetes eller sjukdomar eller någonting, så ska man nog vara lite aksam och varsam och byta bolag.
Ja, verkligen. Det kan, alltså, där har ju försäkringsbolagen lite upp på oss som människor då, som, där vi har sjukförsäkringar. Alltså så här, du vill inte byta. Där kan man ju dra upp priserna lite enklare än vad till exempel bilförsäkringen då egentligen skulle de kunna göra.
Absolut, men det är ju prissättning över generellt, så att det är ju inte individuell prissättning på det sättet.
Nej, precis. Men ska vi börja då så här, vilka, för det är ju den största frågan vi fått, vilka är vanligast och vilka behöver man? Och det första som dyker upp i mitt huvud, som vi också har varit inne på, är ju villa hem. Eller vi har villa hem, men vissa behöver ju bara hem. Och vad är skillnaden på en hemförsäkring och villa hem? Kan man väl börja med?
Nej, hemförsäkring är ju egentligen, om vi pratar vanlig lägenhet och så försäkrar du egentligen hemmets inventarier helt enkelt. Och sen finns det en massa andra rättsskydd och överfall och några grejer också. Då, va? Så att du försäkrar ju egentligen ett lösöre, som det kallas, inventarierna. Och där är ju säkert lite olika. Där vissa har kanske stora lösörebelopp och vissa kanske man får sätta ner sina egna. Och det är ju alltid svårt, för att det är ju avskrivningar och allt möjligt också på prylar som har varit gamla eller lite äldre.
Ja, men det är egentligen på en hyresrätt, så är det egentligen lösöret man försäkrar bara.
Ja, det finns ju reseförsäkring och sånt där också, så att det är ju fler moment i dem och alla är ungefär likadana. Och det man ska tänka på, det finns på min tid, om vi kallar det så, så var det ju rätt många stora bolag. Nu finns det ju lite mindre bolag och vissa är kanske bara på nätet. Och de kan vara värt att kika över rent prismässigt, för kontor och personal kostar ju pengar helt enkelt.
Ja, verkligen.
Så att titta gärna lite på de mindre bolagen också. Mm. Och var inte rädda att man inte kanske har hört namnet innan och sånt där. För att
det
kan man ju kika vidare på om man nu inte känner igen namnet.
Men vad är, om man har bostadsrätt då?
Ja, det är ju lite samma fast det är lite tillägg. För där äger du inte väggar och sånt. Nej. Kan man säga. Nej. Du äger ju själva bostadsrätten men vissa grejer i bostaden äger du inte utan då får man skydda dem. Mm. Helt enkelt.
Så det finns något tillägg man kan...
Ja, det finns bostadsrättstillägg som det kallas då.
Det behöver man ha?
Ja,
det behöver man ha. Ja.
Men är det inte också vanligt att själva föreningen också redan har den? Så
de
att
har
den
ju också
ingår
en försäkring och det kan ju vara om du har garageplats eller om du har externa byggnader så försäkrar ju dem.
Men det är något man bör titta upp vilka delar av...
Nej, men bor du i en bostadsrättsförening så ska du titta på en bostadsrättsförsäkring som är till dig enbart, inte något annat.
Nej. Mm.
Och villa hem är då, det är ju lite större grejer.
Mm.
Det är ju alltifrån, ja, det är ju vattenskador på en lägenhet också såklart. Men villa hemförsäkring är ju lite mer omfattande om man kan säga så.
Ja, men precis. Men bor man i en hyresrätt och har en vattenskada, då går det på föreningens...
Det är ju kanske oftast bostadsbolaget som precis, ser till att ordna den skadan.
Just det, men i en bostadsrätt då, om man har vattenskada?
Nej, det är ju försäkringen som tar den.
Ja, alltså precis. Hemförsäkringen.
Ja,
eller
precis. Ja. Bostadsrättsförsäkringen.
Ja, just det. Ja, men villahem, eller hem i alla fall. Den ska man, det vet jag första morsan sa liksom, när man flyttade hemifrån. Fixa en hemförsäkring.
Ja. Men om man har villa hem, alltså jag tänker så här, då är det ju mer fasaden och hur mycket täcker det av trädgård och garagebyggnader eller andra byggnader?
Ja, det täcker ju allting.
Det täcker allting.
Ja. Sen finns det ju flera tilläggsförsäkringar även på villa hemförsäkringar när det kommer kanske vatten utifrån och in.
Mm.
Det är lite, man ser det på ett annat sätt än när det kommer... Ja. Vatten skada invändigt då.
Mm.
För det kan ju vara allt ifrån stormar till allt möjligt som händer på utsidan.
Just det.
Just det. Så är det såklart.
Men många kräver ju också att man har en försäkring. Alla kanske inte vill eller har inte råd att teckna en försäkring också.
Mm.
Men vissa har ju tänkt så tidigare att jag lägger undan de pengarna och betalar till försäkring och så händer någonting så får jag stå för det själv.
Ja.
Precis.
Och det är ju en risk man tar.
Ja.
För försäkringen är ju ändå tryggheten.
Men precis. Men, och en annan försäkring, eller jag vet att vi har pratat tidigare här Christian om sjukförsäkringar. Och jag vet att någon gång när vi pratade så nämnde du att det finns säkert fler, men tre olika som man behöver hålla. Och det är också en fråga vi har fått på som vi bakar in här då, att vad är det för det finns ju så här sjukförsäkring, sen finns det typ sjukvårdsförsäkring eller hälsovårdsförsäkring och sjukolycksfallsförsäkring. Alltså det här måste man liksom hålla isär.
Mm.
Ja, det är viktigt att man pratar rätt där så att man förstår varandra. För att vissa kan ju bara slänga sig med sjukförsäkring.
Mm.
Och vad menar man då? Då kanske man pratar lite olika språk.
Mm.
Men det finns, som du säger då Johan, både sjuk- och olycksfallförsäkring och sen då finns det sjukförsäkring med inkomstbortfall och sen har vi då sjukvårdförsäkring, det är väl de olika och den sistnämnda är ju en sån man går till privatvården före i kön helt enkelt.
Just det, sjukvårdsförsäkring
ja.
Kan man lösa den privat?
Du kan köpa en privat, priset är väl relativt högt. Många erbjuds den via sin arbetsgivare idag. Det kan vara förmånligt. Det blir förmånsbeskattning på den. Men det är väl kanske en av de som används mest kan jag tycka.
Ja, okej.
Mm. Men vad i praktiken? Hur?
Jag har använt den.
Du har använt den, ja.
Ja,
just det. När du hade någon...
Axeln. Problem axeln. Då fick jag ett nummer av bolaget som... Och så fick jag tid nästa
men,
dag.
Så det är nästa, det är vanligt privatvård. Att arbetsgivaren har den tecknad och när...
Nej, man kan inte säga att det är vanligt utan Det beror ju lite vilken arbetsgivare man har. Ja. Är man kollektivt ansluten, ja, så har man kanske inte den i det upplägg som man har i förmånspaketet. Nej. Utan det kan vara ett tillägg eller så erbjuds det inte.
Mm.
Vissa arbetsgivare har med den som en plus i sitt koncept.
Mm.
Och vissa kanske erbjuds den mot bruttolåneavstående. Sen kan man ju kanske ha medförsäkra på den, det vill säga sambo, fru,
just det.
Och så vidare. Mm. Så det finns massa olika upplägg på detta.
Mm.
Mm.
Och sen kan du teckna det alltså helt privat, alltså inte, ja, den arbetsgivaren.
Men jag tror inte det finns så många som har tecknat den privat.
Nej.
För priset sticker iväg många gånger.
Okay.
Ja, just det.
Ah.
För att
det är en förmån liksom, att egentligen.
Ja, du slår ut egentligen vad ska man säga, riskerna på en större grupp om du lägger den på arbetsmässiga delen helt enkelt, så att du får ner priset lite mer då. Oh,
okay.
Men sjukförsäkringen med inkomstbortfall, vad är det då?
Det har du oftast via din anställning om du är kollektivt ansluten eller om företaget har någon form av tjänstepensionsplan, och då ligger oftast den med där inbakat med pensionen.
Mm. Okay.
Mm.
Så sen,
men vad innebär den då?
Det innebär egentligen att är du sjukskriven mer än 3 månader så får du ersättning från försäkringen.
Okay.
Och det finns lite olika nivåer på detta.
Mm.
Och Försäkringskassan har ju en högsta nivå.
Just det.
Och då får du ingenting utöver det om du inte har den här försäkringen.
Mm.
Så att det är ett komplement till Försäkringskassan och kanske inte komma ner speciellt mycket om du blir långtidssjukskriven.
Okay.
Utan du kanske har 90% eller så ligger det på 80% eller något annat.
Men kickar den in efter 3 månader eller blir det tillägg även under de här 3 månaderna som Försäkringskassan ligger lägre?
Nej, det är Försäkringskassan efter dag 15 blir det ju då.
Ja.
Första 15 dagarna är ju arbetsgivaren som betalar.
Just det. Ja.
Och sen kommer Försäkringskassan och sen kickar den här in efter 3 månader.
Efter, okej. Okay. Så det är inte typ, jag tänker typ om man har en inkomstbortfall, om man har alltså det här med A-kassa typ och ja, men Försäkringskassan har upp till 80% och sen så blir det 90% om du har det här.
Ja, precis.
Ja, det är så det funkar.
Ja,
ja, okej. Okay.
Men Försäkringskassan är ju ett tak sen om du tjänar en bra bit över det, då just blir det ju ett ganska stort tapp där.
Ja, ja.
Och det är då den,
det är ju då det är mer förmånligt om vi kallar det så.
Mm.
Ja.
Mm.
Just det.
Just det. För de har ju sitt tak på, så det spelar ingen roll ifall, ja, jag fattar.
Mm.
Och sen hade vi ju sjuk olycksfall.
Mm.
Kan man ha den via jobbet?
Eller behöver man läsa det är en försäkring som inte brukar finnas via arbetsgivaren.
Mm.
Okay.
Utan det är ju egentligen en sån som man tecknar som barnförsäkring när de föds.
Mm.
Och sen är det ju, den gäller ju till 25 års ålder.
Mm.
Och många fortsätter att betala på den av ren slentrian. Man kanske inte frågasätter själva försäkringen i sig, utan oron finns där.
Alltså efter 25 år?
Ja, då tar man över den som egentligen en vuxen person.
Mm. Mm.
Och då får man välja om man vill fortsätta betala på den.
Mm.
Eller om man till och med kanske skrotar den.
Men heter det fortfarande barnförsäkring?
Nej, då heter det sjuk- och olycksfallförsäkring.
Då övergår det.
Har man barnförsäkring till man är 25?
Ja,
ja, men det hade jag.
Hade du det?
Ja, men det vet jag väldigt väl.
Det är samma begrepp egentligen, sjuk- och olycksfall eller barnförsäkring. Ah, okay. Det är samma sak.
Ja, okej. Okay. Det är bara att det benämns sånt som att det är 2 olika delar i den.
Ja, det är 2 delar i den.
Så bakas det ihop hela paketet.
Ja, man kan säga egentligen sjuk- och olycksfall även som barn.
Som barn, ja. Ja.
För att det ska vara lättare att förstå honom.
Ja, det blir tydligare. Okej, okay, så men för jag hade länge, efter då mina 25 år inom barnförsäkring, så tecknade jag bara olycksfallsförsäkring i tron om att det var liksom motsvarande. Men det är även då ska det finnas en sjuk också, sjukdel i det.
Ja, sjukdelen innebär ju egentligen att det är någonting invärtes som poppar upp. Det kan vara, som du säger, då, diabetes eller något annat som kommer ut och visar sig.
Mm.
Och vissa kanske är ärftliga sjukdomar.
Mm.
Och det har man väl kanske märkt innan de här 25 åren upphör, om vi kallar det så.
Mm.
Så att det är därför när det gäller till 25 att det mesta genetiskt och sånt har kanske trätt fram då.
Just det.
Men kan man bara ha en olycksfall?
Absolut. Och det är väl kanske den försäkringen som finns mest av, om man kallar det så. Mm. Det vill säga att man har oftast den kanske via jobbet.
Mm.
Antingen är den då under arbetstid.
Ja, precis.
Vissa företag har kanske den dygnet runt.
Mm.
Så att man får kolla villkoren, vilket som gäller för mig.
Helt kan man teckna bara en sjukförsäkring?
Alltså, ja, nej, inte bara sjukförsäkring kan man inte teckna.
Det går inte, men bara olycksfall funkar.
Ja.
Ja.
Priset går ju ner radikalt egentligen om du tecknar bara en olycksfall.
Ja.
För att kostnaden för det olycksfall är inte så markant.
Det blir oftast en engångshändelse. Och,
ja, och det är kanske lite kläder och sådana här saker. Mm. Det blir inte så stora kostnader.
Nej.
Medan då sjukdelen är den dyra delen av totalpremien.
Mm. Mm.
Precis.
Men okej, okay. Så...
En sjuk olycksfall är att föredra på något sätt, kan man ju konstatera. I alla fall.
Ja, det är lite individuellt och behovsanpassat tycker jag. Mm. Det finns inget rätt eller fel där.
Mm.
Utan man får avgöra eller se egentligen vad villkoren säger. Är jag behov av den här?
Mm.
Och det kanske är. Och många gånger är det en trygghet. Och sen har man haft den så många år och då fortsätter man med den av den orsaken.
Mm.
Jag själv tog bort den. Efter,
sjukdelen?
Ja, bägge två delarna.
Bägge två? Mm.
Ja. För jag har olycksfall på annat håll då.
Mm, mm.
Så du har ingen sjukförsäkring?
Inte den typen. Jag har ju inkomstbortfall och sjukvårdsförsäkring. Men inte den här sjukdelen som inbakar i sjuk- och olycksfall.
Mm.
Jaha.
Så...
Varför inte det?
Nej, jag tolkar det som att jag inte har det behovet. Helt enkelt att de villkoren som gäller i försäkringen tycker jag personligen inte. Passa mig.
Men säg att du skulle åka på diabetes eller typ cancer, säger vi.
Ja, det är ju två alternativ, absolut.
Ja, så då täcker inte försäkringen för dig.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Då får du betala som behandling själv.
Ja.
Uh-huh.
Och där hoppas man då kanske sjukvårdsförsäkringen kommer in. Så att jag kan få hjälp den vägen. Sen är ju...
Ja, via jobbet då?
Ja.
Ja, så de kan ta sådana...
De kan ju ta själva ärendet. Sen får jag kanske gå in i allmänvården.
Mm.
Och ja, men, ta den vanliga vägen, om vi kallar det så, och få behandling. För den betalar vi skatt för, helt enkelt.
Ja, det var det jag skulle säga. Och jag tror även att flera av våra lyssnare har ställt den frågan. Att så här, ja, men, vad är det jag behöver försäkra rent sjukvårdsmässigt när vi får den sjukvården som vi har i Sverige.
Ja, det är ju framförallt att vi kanske inte kommer in i tid dit vi vill.
Mm.
Oavsett om det är då. Cancer är ju kanske prioriterat och hjärta och sådana här saker. Men kan det vara ett knä eller en axel eller något annat så kanske
det är väntetid.
Då är kanske väntetid på ett halvår eller till och med längre tid.
Ja, men du har ju ändå, tänker vårdgaranti på 3 månader och då övergår det till någon privat ändå.
Ja.
Men då, då är det ställningen där om man inte vill vänta de 3 månaderna.
Nej, det kan ju vara smått som stort egentligen. Ja. Att det är oftast längre tid på den vanliga vården kontra de här sjukvårdsförsäkringarna.
Mm. Mm.
Och som du säger då, så finns det ju lagstiftning på 3 månader.
Mm.
Det kanske inte hålls på alla ställen.
Nej. Nej, nej, men det vet vi ju själva i våran omgivning att det inte görs.
Är man framåt så kan man säkert få vård i ett annat län. Eller?
Mm. Men så jag tänkte på din fråga, Johan, där med att då får du stå för behandlingen själv, säger cancerbehandlingen, men någonstans så får du, du har ju den sjukvården i Sverige. Det är bara absolut frågan hur vägen
i tiden.
Dit, i tiden. Mm. Så ja, det är det du kan betala dig fram till genom olika
försäkring. Och sen är det väl skönt egentligen att du har ett nummer att ringa och du vet du ska till den här läkaren och du har en tid.
Mm.
Åker du in akut så får du sitta där x antal timmar som man inte vet.
Mm.
Utan tiden är ju vårat stora med. Ja.
Men kan man, finns det något sätt att så här, jag vet att typ när jag varit yngre och brutit armarna så här, så åkte man till Mölndals sjukhus och så satt man där i 7 timmar typ. Ja. Och så fick man gipsat. Liksom. Ja. Finns det någon försäkring som så här, nu bröt jag armen, jag åker till någon privatvård och bara får liksom hjälp direkt?
Man ska tänka lite så här när det gäller den här sjukvårdsförsäkringen, att det är ju en planerad vård.
Ja,
det är ju ingen, det är inte akut vård på det sättet.
Det är inget, nej, det är akuten för alla oavsett hur försäkrad man är. Ja, precis.
Är det akut grejer som att bryta någonting, då är det nog bättre att köra den vanliga allmänna linjen. Ja.
Det är ju dumt att ringa bara, jag har brutit armen här, du får tid imorgon.
Nej, och sen har de ju stängt typ efter kvällen och sånt där också, så att det är planerad vård vi pratar om.
Precis, men där får man värdera lite då egentligen kring de här sjukförsäkringarna, vad man tycker.
Men också att jag vet att vi verkligen grottade i hur din sjuk- och olycksfall, som du var inne på, Christian, att en olycksfallsförsäkring via arbetsgivaren kan täcka tiderna från egentligen till och från. Ja. Precis. Du var ju väldigt inne på att du hade dygnet runt och jag var väldigt osäker på om det stämde.
Ja,
men det hade jag väl också.
Ja, fast det var olika nivåer bara.
Just det.
Så här med olika procent. Blah,
blah. Just det, och också att det inte då var med sjukdelen.
Precis, så men vi har ju löst båda sjuk- och olycksfall till oss själva.
Tack vare dig, Christian, så fick vi ordning på det.
Precis.
Ja.
Men vi är nog inne på det. Mm. Och också en fråga som har varit extremt vanlig, och det är kring livförsäkringar. Och den tycker jag är intressant. För det är ju något vi diskuterar med många.
Ja, men får jag bara lägga till där en sak till? Jag känner att jag inte har varit så insatt i... Jag tycker jag är en person som ändå tänker trygghetsmässigt och försäkring. Så här. Men både det här sjukförsäkringsdelen och livförsäkring är någonting som har kommit in i mitt liv väldigt sent. Hade jag ju barnförsäkringen såklart, men det jag inte kände till begreppen ens. Alltså livförsäkring var ju något som dök upp sen vi byggde hus liksom.
Nej, men det är ju en fråga som kommer oftast senare i livet oavsett när det är. Det är också en trygghetsförsäkring, och ska man då slå upp sina påsar och köpa något, om det, oavsett om det är bostadsrätt eller ett hus, så kanske man står 50-50 för sin del.
Mm.
Och då kommer de här livförsäkringsfrågorna upp.
Mm.
Och ska man då, händer det något med sin partner, så får man ju betala den partners utgifter, om vi kallar det så. Och har man då en livförsäkring som kanske tar bort den andra personens del, så kan det vara någonting att föredra. För att åtminstone initialt ha möjligheten att bo kvar. Beroende på hur fördelningen är arbetsmässigt i hemmet.
Då. Mm. Men rent konkret då. Jag och Karin flyttar ihop. Vi köper ett hus. Vi tar 2 miljoner i lån.
Mm.
Jag tar 1 miljon. Karin tar 1 miljon.
Mm.
Och vi skaffa livförsäkringen.
Mm.
Och då får man välja nivåer, eller?
Ja, du bestämmer dina egna belopp.
Ja, så vi bestämmer 1 miljon var då. För då innebär det att skulle jag gå bort så får Karin 1 mille för att lösa min del av lånet. Då.
Så är tanken.
Ja, vill du bara klargöra det.
Mm.
Konkret.
Eller så får hon den miljonen och gör annat för.
Ja, det kan hon göra.
Ja, jag kan. Ja, det är men liksom då... en kontantsumma som betalas ut. Sen ja. Vad jag gör av den.
Du om investerar den på börsen.
Jag tar ju den på börsen.
Ekonomisk frihet.
Nej, men ja, så det är verkligen inte typ att här, ja, men då löser försäkringsbolaget lånedelen. För det var ju ändå skillnad när vi bytte bank. Då betalade vi ingen livförsäkring, för då skulle den där
förut var det ganska vanligt att det fanns på banken sådana här bokvarförsäkringar som det heter. Det är egentligen samma sak som livförsäkring, men de kallar det bokvarförsäkring, och men på senare år så har det blivit mindre än varan som erbjuds. Helt enkelt, utan man tecknar kanske då en livförsäkring privat, och så får man kika på vilka försäkringsbolag som kan vara aktuella, och så kanske man tar det som är billigast.
Just det. Men sen finns det ju typ så här, jag vet inte vad jag har skrivit här, men lite efterlevnadsskydd, återbetalningsskydd. Vad är det? Det är säkert begrepp som många har hört liksom.
Ja, det gäller nog kanske mer man pratar pension och sånt.
Okay.
Så finns det, om du har en tjänstepension som ett exempel, så kan du kanske välja om du vill ha efterlevande skydd på den försäkringen, eller om du inte vill ha något skydd alls, då går du tillbaka till kollektivet. Alternativet att du har ett återbetalningsskydd, och då går det summan på ditt värde går vidare till förmånstagare.
Alltså, fan vad intressant, för vi snackade om det här om dagen. Vad händer med min tjänstepension? Nej, om jag skulle dö nu, vad händer med det?
Då får man ju titta på vem som är förmånstagare på pensionen. Och standard är ju oftast make.
Men har jag satt det?
I ditt fall så har du satt det, ja.
Vem har jag satt då?
Du har satt maka, sambo och därefter barn.
Ja, så du får mina.
Och det kan man ju ändra när som helst beroende på hur man vill ha det. Men de som kan ärva är bara sin partner eller make, sambo eller barn.
Men vad är efterlevnadsskydd då? Är inte det samma sak?
Efterlevnadsskydd är egentligen att när man startar försäkringen eller pensionen i detta fallet, så har man ett förutbestämt belopp, för att beloppet initialt är ju ganska litet. Och vill man då kanske ha ett belopp som säger att du ska få ut 10 000 kronor i månaden under 10 år som ett exempel, då vet man att man får det. Och det kan ju vara förmånligt egentligen om du har precis börjat en anställning hos en arbetsgivare och det sätts in x antal kronor. Och i tidigt skede går personen bort.
Då finns det
inget kapital egentligen den andra personen ärva, utan då finns det här efterlevande skyddet. Det man ska tänka på egentligen, kan jag tycka, är att livförsäkringsbeloppet betalas ut som ett engångsbelopp. Det efterlevande skyddet betalas ut ofta som ett månadsbelopp och läggs på den andra personens lön. Och då kan det ju kanske bli statlig inkomstskatter som man får tänka på. Byter man då kanske till och med arbetsgivare under resan, så försvinner ju det efterlevande skyddet.
Hade så det kopplat till den arbetsgivaren?
Ja, på den pensionen.
Aha.
Och sen då ska du teckna en ny sån kanske på den nya arbetsgivaren. Och då kanske du har lämnat in en hälsa som ser inte 100 ut enligt försäkringsbolaget. Då kan det bli stopp där. Så att det man ska tänka på privat är egentligen att ha livförsäkringen eller efterlevande skyddet mer privat, för att du kan inte något annat komma in och störa om du exempelvis byter arbetsgivare. Och nu för tiden så byter ju många arbetsgivare under sin karriär, om vi kallar det så. Så att det bästa är nog att ha en privat, sin livförsäkring, och styra upp hur man vill ha det där. Sen kan man kombinera det med efterlevande skydd, men det är ingenting som är fel eller rätt heller i den frågan, utan alla är vi olika.
Men det låter lite enklare att teckna en livförsäkring med ett visst belopp, för att det blir en engångsutbetalning, en viss summa som man har
satt. Jag ser fördelarna att ha just tanken på livförsäkring och vad den ska tillföra om olyckan är framme. Då tycker jag att man ska ha den privat.
Men bör man, eller finns det fördelar med att tänka nu, vi har ju satt beloppet för lånet på huset.
Men vi tänker mer liksom.
Kan det, vara
det är också väldigt individuellt. Det vanligaste är ju att man täcker upp den andras del då. Så som du nämnde då, att ni har 2 miljoner, man äger 50-50 och man har då en livförsäkring som säger 1 miljon. Sen, vissa har ju ett större belopp som faller ut vid tillfället om det händer. Vissa har mindre. Det som man ska tänka på också, det är ju att man har ju en sån här TGL, som är ett fackligt uttryck, som är tjänstegrupp livförsäkring, som man har oftast via sin anställning också. Och där är ungefär runda slänga 300 000 ytterligare som faller ut som ett engångsbelopp då.
Just det, så det kan man räkna in då i den här engångsbeloppen?
Det kan man räkna in i det totala, eller så har man det så utanför den här eventuella miljonen som man tecknar upp i detta fallet.
Just det,
då.
Just det. Ja. Så då behöver man göra en bedömning av vilket, den situationen skulle uppstå, så får man tänka in hur man skulle vilja ha det.
Ja, det är så individuellt idag att frugan kanske är arbetslös eller man är hemma med barn eller någonting, och så händer något med mannen eller tvärtom.
Ja.
Så att det är väldigt individuellt hur det ser ut där, så att det är svårt att ge rätt eller fel eller ett svar på den frågan.
Verkligen.
Det är så det funkar.
Ja.
Men en fråga som vi också pratade om häromdagen var ju, och du har varit inne lite på, men alltså, jag tänker när man, oavsett om man går bort tidigt i livet eller och inte ens hinner gå i pension, eller om det är efter en viss tid som man är pensionär, vad händer med resterande pensionssparande? Alltså jag tänker
allmänna pensionen.
Ja, allmänna pensionen.
Men tjänstepension sa ju.
Ja, ja, men då är det, ja, det är, och privatsparandet är ju sin eget så. Men ja, den allmänna pensionen då, vad händer med den?
Allmänna pensionen är ju beroende om man är gift eller inte också. Det finns ju sån änkepension och såna grejer, och även kollektivavtalet säger ju sina villkor. Så att man får titta lite på vilket man har, och är det den frågan som kommer upp, så får man nog ta reda på vad som gäller för den individen.
Ja, okej. Okay. Det finns inget generell...
Nej, det är lättare att ta det individuellt, för alla har ju
kan det vara så olika?
Ja.
Men okej. Okay. Ja, men det är inte så...
Och det beror ju på när personen går bort också. Ja.
Och vad som finns. Och... Ja.
Så att det är en massa om och men, så att det är ingen riktigt att gå in på det.
Oj, var det så snor. Men okej, men om man nu skulle vilja ta reda på mer, vart vänder man sig då?
Pensionsmyndigheten.
Pensionsmyndigheten är ju den allmänna.
Ja.
Och vill du kolla upp hur det är i kollektivavtalet, så får du kontakta dem, beroende på om man är anställd i Alekta Collectum eller om det är landstinget eller om det är något annat.
Okay,
det är så kollektivavtalet där man har det, helt enkelt.
Ja.
Just det. Okay. Jag vet att det var någon som skrev så här med livförsäkring. Att, och nu hoppar jag in på livförsäkring från allmän pension. Nej, men att man att den ena liksom i de inte var sambos då. Mannen ville gärna så här, inte betala liksom försäkringspremien, utan istället investera den på börsen. Liksom.
Okay.
Och om det skulle hända
någonting. Det är två olika saker, kan jag tycka, man.
Ja, men alltså, jag förstår ändå vad de menar. Liksom, så här. Man kanske inte tror att det kommer hända någonting, och så får man den. Skulle det hända något längre fram, så har man liksom byggt upp en buffert för den själv.
Pratar vi samma pengar då? Eller hur?
Ja, men istället för att betala premien, så tar man den pengen.
Du tänker du så här, istället för 150 spänn i månaden på livförsäkring, så lägger man, sätter man den för att man tror att det blir någon...
Men tänk om den går bort tidigt då?
Ja, jag vet. Ja. Verkligen.
Det blir ju inte riktigt same.
Nej, just det. Nej, för då behöver du ju ha en viss tidshorisont för att kunna bygga upp motsvarande summa. Men okej.
Okay. Jag tror man får skilja på de sakerna, helt enkelt. Vad syftet och ändamålet med just det.
Ja.
Men en fråga då, som jag nog kanske vet egentligen. Men om Johan tecknar sin livförsäkring, går det då på att om han går bort, så det är en schysst försäkring han tecknar för min skull? Eller är det, om jag går bort, så går kika hans livförsäkring in?
Nej, utan tecknar Johan försäkring på sitt egna liv.
Ja.
Och går han bort då, så har han satt in förmånstagare på det.
Ja.
Och där är du då.
Ja, så det, man gör så, det för varandras skull egentligen. Han i sig, du har ingen nytta av din livförsäkring kommer få.
Nej,
det är bara att du lämnar en trygghet till mig och busan.
Exakt.
Ja, det var snällt. Men shit, man måste vara överens där. Det är ju liksom en syn på
ens gemensam. Jag har ju sänkt min hemlighet.
Ja, just det. Nej, du är snarare höj för den. Helt plötsligt så har du börjat betala mer på livförsäkring, vilket jag är lite irriterad på.
Ja. Så att vi får leva efter det. Och sen får man ju tänka, förr fanns det ju någonting som heter arvsskatt också. Mm-hmm. Som man kunde ta emot bara x antal kronor innan en skatt slog till.
Mm-hmm.
Okay. Det kan ju komma tillbaka, beroende på vilket.
Den finns inte nu?
Den finns inte nu.
Nej. Men så det skulle, det ses det som en del av arv skulle göra i sådana fall? En sådan engångsutbetalning?
Ja, är det över
utbetalning?
Ett visst belopp som tidigare var då 6 basbelopp så fick man betala arvsskatt.
Så, och det spelar ingen roll ifall så här, det är liksom på det
beloppet som faller ut.
Beloppet som faller ut, det spelar ingen roll. Så här, men det var ju faktiskt från den livförsäkringen, det skit man i.
Nej, och du kan ju pengar på annat sätt också än faller ut från en livförsäkring.
Mm, okej, okay. Så det är något att ha med i beräkningen när... För då skulle det här egentligen... Nu är det ju inte så, men det är något att tänka på om det skulle förändras.
Ja.
Att vad man faktiskt får ut av den summan, hur den skulle faktiskt påverka det totala.
Ja. Absolut.
Få förmögenheten. Mm. Mm. Ja, intressant. Men, många aspekter
vi
i det hela.
På, pensionsförsäkring.
Mm.
Vad... Vad fan, vem var det? Det var min brorsa jag snackade med häromdagen. För jag ska hjälpa honom att sätta upp lite sparande och sådär. Mm. Men så snackade han om att han har en gammal pensionsförsäkring. Finns det pensionsförsäkring idag? För han sa att det inte gick att teckna längre.
Nej, det stämmer. För att staten har ju bestämt för att inte man ska ha avdrag på sina pensionsförsäkringar sedan en tid tillbaka. Men tidigare hade man avdrag på de här pensionsförsäkringarna för att spara en slant på ålderdomen. Så att då faller ju den ut som en lön i framtiden beroende på när man vill ta ut den helt enkelt.
Just det.
Men idag så är ju alternativet antingen sätter du in det på ett ISK-konto.
Själv liksom.
Ja, själv. Och så har döpt det till pensionsförsäkringen att du inte ska gå och nalla där, för ett ISK kan du ta ut pengar när du känner för det.
Men då får du placera det själva.
Ja, det får du göra. Och det får du göra en pensionsförsäkring också, så att där är ju ingen större skillnad.
Okay.
Jaha, okej. Okay.
Och alternativet är ju kapitalförsäkring som ett komplement eller istället för ett ISK beroende på vilket man väljer där.
Ja, men okej. Okay, så det är okej. Okay. Men hur fan gjorde man öppnade man en pensionsförsäkring hos ett bolag då? Och sen så fick man gå in där och placera det själv.
Ja, man satte in en summa, för det fanns ju, har ju ändrats de här summorna genom åren, vilket belopp man har möjlighet att dra av. Och då var det precis samma som vilket ISK-konto som helst, alltså att de här ska förvaltas någonstans. Och hade man den i bolag X, då var det ju den fondplattformen som man kunde välja fonder bland.
Ja, just det. Då har man låst till det.
Ja. Mm. Sen har det ju öppnats upp på senare tid att man kan flytta de här pensionsförsäkringarna till det bolag som man tror man kan förvalta dem ännu bättre.
Just det. Så vår egentligen, när vi sparat ekonomisk frihet, blir vårt svar på pensionsförsäkring. Kan man säga. Jag tittar på det.
Ja, men privatsparande får man översätta det till idag.
Eget pensionssparande.
Ja, man får ju ändå... Det är ju ett privatsparande, fast man får ha det i hjärnan att det här ska vara avsatt för pension så att man inte går och
man ska öronmärka det lite mer.
Nej, men om man ser triangeln, pensionstriangeln, då är det den högst upp. Där har vi pensionsförsäkringen.
Ja.
Precis.
Aldrig hört innan.
Nej, det jag har hört är för att vi har snackat om det, Christian, innan.
Alla känner säkert till den här triangeln med allmän pension, tjänstepension, privatpension.
Precis.
Idag blir ju då privatpension ISK eller kapitalförsäkring eller något annat.
Ja.
Så den är ju någon typ av försäkring jag tycker att man borde ha. Det är alltså, inte
alla prioriterar olika, och ju tidigare man lägger av ett sparande till pension, desto mindre summa kan man ju sätta av där helt enkelt.
Precis. Sen har vi ju typ reseförsäkring som kan vara bra. Ofta har man det, vet jag, via kort, typ så här när vi handlar med vårt Amex.
Nu har du på hemförsäkring.
Visa eller Mastercard.
Ja, absolut. Jo, du har det ju. Du har via hemförsäkring.
Ja, 30
har
första dagarna är det väl?
Nej, 45.
45 är det, ja. 45 dagar, ja. Just det.
Du har det inbyggt i hemförsäkringen och alla de här typer av villa hem och allt sånt där.
Ja, men vad fan, är det inte någonting med, jag vet så här, typ när vi åkte så här till kossgrabbarna när jag var typ 20, så var det så här, ja men tänk nu på att det är den som betalar som det är den, liksom, den har reseförsäkring, inte ni andra grabbar som hänger med. Liksom.
Nej, så kan det vara.
Men våran hemförsäkring borde täcka fortfarande då?
Ja.
Om det skulle hända något. Ja. Men vad är skillnaden då?
Den ja, men det är lätt, tror jag faktiskt, att man är dubbelförsäkrad på vissa saker. Det kan ju vara en sak, och det är ju likadant med går du och köper kapitalvaror i form av tv och annat, så vill de ju sälja försäkringar där också.
Mm.
Så att man får nog titta lite vad man har för hemförsäkring och de villkor. Om vi tar nu en reseförsäkring, vad ingår där? Vad krävs det för att få pengarna tillbaka? Måste man vara sjuk, eller måste någon närstående avlida, eller vad gäller egentligen vid den tidpunkten?
Mm.
Visst, jag vet att när vi var ute och backpackade i typ ett halvår, då skaffade vi en sån utökad reseförsäkring på hemförsäkringen då.
Det är brukligt.
Ja, men det är också lätt. För vi träffade folk som ut och reste som inte hade det. Så här, du vet om att det bara är 45 dagar. Så bara, oj, det får man kolla. Och det var lite extra i de där också. Typ så här, vi förlorat bagage och lite sån
grejer. Det är ju en annan typ av försäkring egentligen. Som kan vara relativt dyr i vissa fall. Beroende på vilka områden man reser i.
Men varför finns det via kortet då? Det slår mig nu. Jag har alltid tänkt att det är så jävla bra. För alla de här korten säger att man får reseförsäkring.
Mm.
Men man har ju det redan via hemförsäkringen då.
Ja. Men kan man få ut dubbelt då om det faktiskt händer någonting?
Ja, dubbelt det gäller ju de mesta försäkringarna. Dubbelt får du ju inte ut alltid. Nej. Beroende lite på vilken typ av försäkring och vad som inträffar såklart. Nu är det svårt att sitta och säga generellt att alla kort gäller för det och det. Så att det kan jag inte svara på. Nej. Utan man får kolla sitt egna kort, vad gäller det för kontra sin hemförsäkring.
Verkligen. Så jag vet inte, reseförsäkring eller... Jo, utökar det är väl bra då att tänka på när man åker ut mer än 45 dagar.
Mer än 45 dagar.
Men det räcker ju lång tid, säger du.
Ja, jag skulle säga det är få gånger en dag. Men jag har ändå använt min... Det har uppstått saker när jag har varit och rest x antal gånger. Så jag har verkligen haft nytta av en reseförsäkring. Men jag kan inte minnas heller att det... Och det har ju varit liksom både som student, så då vet jag att universitetet tecknade någon försäkring, och så hade jag någon egen och sådär. Så jag var nog ganska dubbelförsäkrad utan att jag själv
visste om det
eller betalade för det. Liksom. Men kan det bli tvister mellan bolagen? Säg då om man har betalat en resa med kort och så har man det i hemförsäkringen. Är det jag själv som väljer vilken försäkring jag ska använda, eller kan det tvistas om så här, nej men du får ta din hemförsäkring eller?
Ja, du kan ju anmäla dig till alla bolag som du har en försäkring till. Sen vet jag inte om det finns någon samordning med det här. Vissa grejer kanske du får ut dubbelt, vissa grejer får du inte ut dubbelt. Så att jag kan inte svara på samordningen.
Nej.
Hur kommunikationen däremellan är.
Nej, men jag vet ju, jag får svara på om jag har använt, om jag liksom, att jag av egen uppgift får lämna om så här, om jag har någon annan försäkring och täckt den här typ av ersättning tidigare eller så där. Att de vill veta det, men jag bara tänker
det bästa är nog att man har en försäkring mot det man ska göra. Så uppstår inte den andra frågan.
Nej, precis.
sen har vi ju tandvård. Vi har ju så här friskt tandvårdsavtal som vi också har pratat om i podden, och vi har ju snabbt fått folk som skrivit att så här, framförallt folk som jobbar inom tandvården, privat tandvård, att tycker hellre att man ska spara den pengen själv och inte ha försäkringen, för när man har den försäkringen så tar de även bort, vad heter den där?
Ja, det är bidraget.
Man får ju något tandbidrag varje
år. Ja, det är 300 spänn per år, tror jag.
Ja, precis. Ja. Och de nyper de ju från oss. Plus att vi får betala en viss försäkring.
Utan att tala om det, tycker jag.
Ja, de har säkert. Det står någonstans, Älskling, som inte vi har läst. Eller? Ja, det måste jag de göra. Men det som jag gillar med tandvård, det var ju så här, typ om man ska typ laga hål eller göra någonting. Då slipper man ju punga dem direkt, så att säga.
Ja, ska man ha en sån typ av försäkring så ska man nog göra den i unga år. Ja. För premien bedöms ju beroende på vilka tänder man har. Så att, jag tycker nog att man ska kika på det. Om man, det är ju som en vanlig försäkring. Om man köper trygghet helt enkelt.
Hur gör du själv?
Jag har ingen. Jag har haft bra tänder genom åren. Sen har det väl dykt upp någon grej som har kostat lite mer såklart. Och jag har precis beställt en behandling på tandhygienisten. Kanske inte alltid det roligaste, men nödvändigt.
Det är Satan's people. Alltså. Nej, men alltså, vadå? Det gör ju asont.
Ja, det är ju inte roligt att de kör upp sina vassa grejer i tandköttet. Som, och sen kan det isa och det kan göra ont och man sitter på helspänn i stolen där. Och
nej, men de så här, använder du tandtråd? Man bara, ja, jag använder tandtråd. Och så bara, okej, för då ska du inte börja blöda här nu. Nej. Och så tar de fan sitt spjut som är en halv meter lång och börjar hugga i ditt tandkött. Så att du bara, det pissar blod i munnen. Så man bara, ja, du har borstat lite dåligt här. Ja. Man bara...
Nej, jag hade min värsta upplevelse. Det var inte värre än att han tog fram tandtråd själv och skulle jag tandtråda alla mina tänder. Nej, för jag hade ont i flera dagar efteråt för han köttade på så hårt och hans kommentar var så här, det är så bra för att hakan kommer till slut kommer inte hakan längre ner för han såg att jag gapade bara mer och mer. Och till slut hade stopp. Så du köttade han på.
Så tog han fram ditt spjut också, eller hur?
Nej, han behövde
hugga dig i halsen.
Det behövdes inte, nej. För jag fuskade med tandtråd.
Det är många som bävar sig för att gå dit.
Men du vet den här...
tandläkaren.
Har ni sett den här... jag vet vad du förra sommaren. De gamla filmerna.
Nej.
När han fiskan. Så har han som har en sån krok. Du vet, till som en... har de inte det? Jag får
du Captain tänker på Krok. Captain Krok, ja.
Ja, exakt. Men en sån krok, vet vilket verktyg jag menar som de har?
Ja, det är väl det absolut vanligaste.
Ja, när de ska skrapa bort det här jävla tandsten på under. Alltså, fy.
Eller bara känna hur hårt...
Man vill bara säga, så nu är det din tur att lägga det här. Nu ska jag gå in och...
ja. Nej, det är kanske förlåt inte den roligaste
alla
dagen på året.
Tandhygienister här. Men, jag var livrädd för det.
Har du någon gång känt när du har dragit iväg någon saftat till det någon gång typ, eller nu när du har bokat en tid hos tandhygienister? Har du känt att så här... För det är gött när man då inte... Det blir ingen utgift många månader. Men så kommer det någon gång då och då... Som
jag har ju haft fördelen att inte ha visdomständer. Det har ju många problem med. Så att det är jag ju glad att jag inte fick ni några sådana. Hur man nu ska tolka det.
Ja, just det.
Ja, just det.
men jag har tagit också bort en tand och det kostar ju en slant såklart.
Har det varit surt då att du inte haft någon form av tandvårdsförsäkring?
Jag ångrar nog inte det ändå. Nej. För jag känner att jag har haft ganska bra tänder genom åren. Så att, men man vet ju inte framöver såklart. Så att,
Ja, verkligen. Släpper tänderna. Och vi tar, innan vi går på lyssnarfrågor så ska vi ta en sista försäkring här. Och det är gruppförsäkringar som jag vet att du älskar här, Christian. Så du ska...
Det tycker du.
Ja, men,
du tycker att...
men jag tänker för våra lyssnare här nu. Alltså gruppförsäkring, varför är det fördelaktigt och hur kan man ta del av sådana på något sätt?
Ja, återigen, det kanske beror lite på vilken arbetsgivare du har. Är det ett större företag så kanske de har en gruppförsäkring som du och din familj kan haka på och erbjudas. Och det kan ju vara fördeligt eftersom en stor grupp får man kanske både ner priset på och fördelaktigt att gå in i utan att man ska lämna massa hälsodeklarationer och annat.
Mm-hmm.
Sen har ju är man fackligt ansluten så kanske de har en gruppförsäkring som man kan kika på. Är det någonting för oss som ett exempel? Så att det finns ju gruppförsäkringar som man kan säkert ta del av beroende på om man är ingenjör eller om man är något annat så finns det säkert gruppförsäkringar om man vill kika vidare på det.
Men skulle det kunna vara så, typ så här, säg att Karin på sitt jobb har en sån sjukvårdsförsäkring då, som man styrs till privatvård. Skulle jag kunna hoppa på en sån försäkring, eller hennes familj skulle kunna täcka för familj då, liksom?
Ja, det är också beroende på vad arbetsgivaren bestämmer, för att
det skulle kunna
exempelvis vara så. Vid vårat jobb så kan man ju ha det som kallas medförsäkrare, det vill säga att barn efter 16 år och sin partner kan ju vara medförsäkrade.
Och det, då kostar det en liten slant.
Men, det kostar samma egentligen som det gör för dig.
Ja,
det man får tänka på det är ju det här som har tillkommit nu det sista med förmånsbeskattning. Då.
Ja, just det. Mm. Ja, men, ja, det där är ju, tycker jag, jätteintressant, för det är säkert många som inte vet att de har faktiskt gruppförsäkringar från sina arbeten som jobbar på större bolag.
Mm.
Och man kan faktiskt ja, men till exempel sjukvårdsförsäkring, koppla på familjen, och sen finns det säkert massa.
Ja, de momenten som är oftast på gruppförsäkring, det är ju livförsäkring och det är sjuk- och olycksfall, inkomstbortfall med sjukvård. Så livförsäkring, så jag, olycksfall finns ju, och barnförsäkring finns också.
Mm.
Men har ni liv?
Vi har alla de momenten via våran gruppförsäkring.
Okay.
Så det kan man kika på.
Men fråga om man är så här egen företagare så, och man kanske har mer möjlighet att styra vilka försäkringar som tecknas via som arbetsgivare.
Mm.
Förstår du min fråga? Alltså skillnaden på att
du bestämmer ju nu själva vilka försäkringar som kan vara nödvändigt.
Mm.
Och det kan man ju ta successivt också. Det är ju man behöver inte ha alla på en gång heller. Nej. Utan man får ju se vad behovet säger och sina premier och så vidare. Vad initialt man behöver.
Men
sen kan ju det växa.
Kan det vara förmånligt att man skaffar sig försäkringar via sitt egna bolag kontra att teckna det privat?
Tecknar man privat så är det ju oftast kanske en större premie, eftersom risken slås ut bara på dig.
Mm.
Och tar man då en gruppförsäkring och så vidare, så slås risken ut på flera. Och därav får man en billigare premie.
Men det är så det kallas. Alla typer av försäkringar blir gruppförsäkringar om det är via sitt arbete, eller?
Nej, det är ju inte alla som har den här förmånen att ha en gruppförsäkring.
Men alla får ju inte gruppförsäkringar väl? Det måste man vara ett visst antal.
Jo, sen måste du vara ett x antal personer för att det ska bli den här gruppen också.
Ah, ah, ah.
En grupp,
och då får du en prissättning på den gruppen.
Ja.
Sen kan ju en gruppförsäkring bestå av tusentals människor.
Mm.
Eller om det är bara en grupp på 10 eller 20 eller 100. Mm.
Och då bedöms du utifrån den gruppen.
Efter det då.
Ja, okej. Ja.
Och det får ju försäkringsbolaget sätta den premien då.
Mm, mm.
Precis. Ja, men så det kan man ju verkligen kolla upp om man lyssnar på det här. Så kan man ju se att min fru jobbar på Volvo eller någonting. Mm. Kanske de har något gött man kan haka i.
Mm, det är ett bra alternativ, för det finns det säkert.
Mm.
Jag tänkte, Christian, att vi ska avsluta med lite lyssnarfrågor. Vi har ju berört väldigt mycket av de som har kommit in.
Mm.
Så vi kanske även kommer... Kanske lite repetition här, vissa av frågorna.
Mm.
Men vi kör dem ändå och försöker ta dem. Det är Mikael som undrar här. Vad är det bästa knepet för att sänka priset på sina försäkringar? Vi har lite varit inne på det också.
Ja, verkligen.
Så att, jag vet, har
det,
du någon...
det är svårt initialt att få ner priset. Det är klart, det kan man få genom att man samlar försäkringarna på ett och samma ställe. Men det är ju ändå nettopriset som gäller. Även om de säger att du får 20% eller 50% så är det ändå totalsumman som gäller.
Mm.
Men knepet tror jag nog det är att kika över sina försäkringar en gång per år.
Mm.
Och ha det som en liten rutin. Då just tror jag att du kan få ner dina kostnader.
Mm. 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 Och det var du ju verkligen inne på i början. Att ha det som rutin och att då... Att man inte lönas att vara trogen, utan att verkligen ställa det mot varandra och förhandla.
Mm. Man får ju bara ha en påminnelse till sig själv där.
Ja.
Och göra detta lite innan.
Ja.
Exakt.
Och en gång om året blir ju oftast per försäkring. Alltså bilförsäkring har sitt utgångsdatum och sådär.
Ja.
Så det är någonting egentligen man bör få i sig att ha.
Ja,
men,
skapa en rutin.
Skapa en rutin kring så här, de olika försäkringar man har och hitta någon strategi för hur man går tillväga.
Verkligen.
Ja, skitbra tips.
Lotta undrar, Vilka försäkringar betalas ut till barn om de mister en förälder?
Mm. Ja, det finns ju rätt många försäkringar där ute. Men de vanligaste som betalas ut till barn är ju då livförsäkring, pensionsförsäkring och kapitalförsäkring.
Just det, beroende på vem
och
man har
satt som. Det är ju förmånstagarförordnandet som styr vem det betalas ut till.
Ja. Just det, precis. Så där kan man egentligen sätta... Ja, det behöver inte vara barn heller, va? Typ kapitalförsäkring kan man väl sätta.
Nej, tittar vi på ISK så är det ju bodelning. Alltså då går det till boet. Då är det ingen förmånstagare som är insatt, utan då går det till boet. Och så är det den fördelningen som är där.
Mm.
Och är det en kapitalförsäkring så kan du sätta egentligen vem som helst som förmånstagare.
Just det.
Och pension så är det ju oftast maken eller mak. Sambo eller barn då som man sätter där.
Men det blir viktigt att se över då. Jag tänker typ nu som våra livförsäkringar kan jag inte minnas, men har vi satt varandra som förmånstagare då,
ja,
antagligen?
Ja.
Men säg att vi går isär och så skaffar Johan sig nu ny brutta.
Mm.
Och så fortsätter han betala på sin livförsäkring.
Mm.
Då blir det viktigt att se över.
Ja, det man får se över vid det tillfället om det skulle uppstå är ju egentligen att den nya partnern är bosatt på samma adress.
Uh-huh.
Då, eftersom inte man skriver ner namn och personnummer på förmånstagaren.
Nej, man gör
utan
det.
Man skriver ju bara då sambo.
Ah, okay.
Och då är man då sambo, det är man ju då om man bor under samma tak.
Ah.
Eller folkbokförd på samma tak. Är man inte det så finns det ju ingen förmånstagare i det fallet då.
Nej. Så vem går pengarna till då? Om man säger,
nej, det kan ju gå till barn om man nu har det.
Om man nu har det, ja.
Men man kan ju bo och säga att så här, min mamma hade varit skriven hos oss. Får hon halva om jag har två sambos?
Ja, man räknar nog inte din mamma som sambo riktigt.
Mambo.
Är det något nytt uttryck?
Mamboförsäkring.
Nej, mamboförsäkring. Alltid bo hos morsan.
Morsan ska alltid ha en liten extra kaka.
All right.
Ja. Okej, okay, så men, det blir inte personbundet på det viset i många fall, utan då det är liksom...
Det är alltid förmånstagare för ordnare som styr helt enkelt.
Man kan ju leva med två parter. Det är ju inte alla som lever i två.
Men det finns alltid samhället. Undantag och då får man väl kanske ha
en
försäkring att det formar det på det sättet.
Mycket som i samhället som inte är formade. Så.
Tar du nästa fråga?
Ja, nu får du vara tyst. Då undrar Maria här om man verkligen behöver försäkra sina barn när sjukvården är gratis. Gratis.
Du använder citat.
Jag använder citattecken utan att jag...
Man behöver ingenting egentligen.
Nej, just det.
Som hon har det. Utan man har ju en fördel när man bor i Sverige genom att man betalar skatt. Och sjukvården är ju mer eller mindre gratis.
Mm.
Sen är det ju alltid saker som kan uppstå, såklart. Mm. Mm. Och återigen, försäkringen är ju en trygghet man köper sig till. Och skulle det hända någonting med barnet, vi leker att man får diabetes eller någonting där man då vill vara hemma med sitt barn lite mer än att gå till jobbet, så kan det finnas fördel att ha barnförsäkringen där man får kompensation via barnförsäkringen.
Det täcker även sådana.
Ja. Men själva vården har barnet gratis då, eller?
Ja, det är ju samma vård för alla som är svenskar, om vi kallar det så.
Mm.
Så då får man ju den vården där man söker.
Mm. Men till exempel, jag vet ju som jag opererade bort blindtarmen när jag var liten.
Mm.
Och då vet jag fick försäkringspengar för R1.
Mm.
Och det hade jag ju inte fått om inte jag hade haft en barnförsäkring.
Nej, inte alls.
Nej.
Nej,
men däremot så hade de ju såklart plockat bort blindtarmen eftersom den var inflammerad.
Mm.
Du är inne på att man ska betala för behandling och så. Du ställde en sån fråga innan också.
Mm.
Alltså sjukvården har du ju rätt till.
Ja, precis.
Så, det är ju så.
Ja.
Detta är ju egentligen ett hjälpmedel och det kan ju vara saker och ting som händer med barnet där man kanske behöver göra om hemma.
Mm.
Man kanske behöver handikappsanpassa saker eller så är det något annat man behöver göra.
Mm.
Det kan man få hjälp av försäkringen också.
Okej, så det är inte självklarhet?
Nej.
Att få rätt hjälp med den redskap eller hjälpmedel.
Nej, vem ska betala det typ?
Jag vet inte.
Nej.
Nej.
Jag vet ingen instans.
Nej, men för det här är Inget jag har stött.
Men du får ju kanske ekonomisk kompensation här för, beroende på vad som händer och sånt också, som kan vara en fördel att antingen gå ner i arbetstid eller ha möjligheten till att göra om hemma eller vad nu än kan hända egentligen. Mm.
Ja, precis.
Men man får ju oftast en försäkring man har på förskolan idag. Och, just det. Men då har man ju bara olycksfall och det är under man är på plats då. Och ramlar de och slår sig efter i skidbacken eller något annat, och då får man ju ha sin privata.
Just det. Ja, just det, så lite samma som många arbetsgivare egentligen ger. Ja. Nu ska vi se, vi har nästa här. Anna, kan du förklara begreppet prisbasbelopp för olycksfallsförsäkringar?
Ja, det kan jag väl göra egentligen. Och varför man räknar prisbasbelopp, det är väl lite för att jämföra de olika bolagen också. Då har man oftast 10, 20, 30, 40, 50 prisbasbelopp och så har man en premie ut efter det. Mm. Och det har ju egentligen med ska man säga, konsumentindex. Alltså man räknar upp egentligen utvecklingen prismässigt, eller prisutvecklingen hela tiden.
Mm.
Och så sätter man då varje år ett belopp, vad prisbasbeloppet är helt enkelt.
Inte.
Och för närvarande så är det då 52 500 kronor.
Mm.
Så att det höjts 4 200 från förra året då.
Men vad innebär det då om säg att jag har en olycksfallsförsäkring som har ett prisbasbelopp?
Det har ju med invaliditetsbeloppen att göra.
Mm.
Och det, är det då 10 så är det högsta nivån som man får då. Mm. Och så är det 20 och upp till 50. Så att tittar man generellt idag så väljer svenskarna oftast 30 för det ligger i mitten.
Mm.
Och så betalar man en premie ut efter det.
Men avgör det hur mycket jag kommer få ut om...
Ja, om det blir ett invaliditetsfall.
Men baseras det på, om jag nu har prisbasbelopp 30...
Mm.
Och så betalade jag den premien och så som jag blev påkörd av en, ja det vet jag inte om det hjälpte med prisbasbelopp. Men avgör det liksom, eller vilka situationer
använder man då? Det avgörs egentligen när utbetalningen sker för invaliditetsersättning. Så du betalar ju en premie ut efter basbeloppen, alltså är det högre så blir premien högre och då får du ut mer också.
Men så säger att jag får en bestående skada och ska få något belopp utbetalt på grund av det. Mm. Blir det gånger typ 30 då?
Det finns ju någon mall, men det är ju ändå läkarna som bestämmer egentligen.
Hur nedsatt min förmåga blir.
Ja, precis. Ja. Och då är det då 20%, då kanske det blir 20% av ditt prisbasbelopp till exempel.
Och
beroende på om du förlorar ett finger eller om du... Ja, beroende på vad som händer helt enkelt.
Och det är klart att vilket grundbelopp då utifrån hur många prisbasbelopp jag har blir det ju såklart en stor skillnad i utfallet.
Ja.
Ja.
Lukas frågar, är det gynnsamt att ha alla försäkringar hos samma aktör? Eller är det en myt?
Ja,
vi har ju varit inne på det också.
Ja, återigen, man får nästan titta på varje delförsäkring, vad den kostar. Många bolag vill ju såklart att man ska samla sina försäkringar och så får du kanske då en rabatt beroende på om du varit trogen. Men rabatten, det är ju precis som du går och köper en jacka. Du får 20% rabatt eller 50 eller 70 eller vad som helst. Du är ändå slutsiffran som avgör totalen. Uh-huh. Om det kan vara fördelaktigt att ligga kvar. Men många gånger så är det inte det.
Det är inte det?
Nej.
Ah, okay.
För prissättningen på olika försäkringar är olika i olika bolag.
Precis.
Vad beror det på? Att det kan skilja sig så olika? Så att en bilförsäkring är svindyr här och... olycksfallsförsäkringen?
Nej, det finns ju en aktuarie som räknar ut detta beroende på olika faktorer. Mm. Och är det så att det finns 100 krockar i en bilförsäkringsbolag kontra en som har en, så blir ju premien högre såklart där det händer fler skador.
Okej. Okay. Så det är inte typ att Trygg-Hansa är nischade på personförsäkringar, så de är vassare i priserna där? Eller? Alltså...
Nej, det vill jag nog inte påstå generellt att det finns någon som är vassare. Eller lite. Det är klart att tittar man återigen på det finstilta så finns det väl säkert försäkringar som är bättre i vissa bolag.
Mm.
Och därefter kommer kanske priset också. Så att, det blir vad man betalar för oftast. Mm.
Ja, för det, och det har vi en nästa fråga här. Safar undrar, vilket bolag är bäst? Och då inte billigast, vill han understryka.
Du måste säga ett bolag här nu, Christian.
Nej, det kommer han aldrig kunna göra.
Det beror ju lite om det är husförsäkring eller om det är bilförsäkring eller om det är något annat. Så att,
konsumenternas bra sida.
Ja, det jämför de säkert saker och ting löpande. Så att ta en kik där inne.
Mm.
Eller så ring runt eller så gå in på nätet och jämför samma villkor eller samma förutsättningar.
Mm. 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 Du, hur var det här då? Podda?
Det var nytt för mig. Såklart trevligt att sitta med er. Ja. Enkelt och lätt också. Så att, ja.
Det blev ett...
Då gör vi om det här en annan gång.
Ja, precis.
Vi kan göra det. Lite fortsättning på det. Eller uppföljning, eller vad vi kallar det.
Ja, det tycker jag verkligen.
Ja, men det behöver vi göra.
Vi kommer säkert massa frågor löpande till er, så att vi kan ta dem.
Oh ja, och vi, våra frågor kring försäkringar fortsätter bara dyka upp här i livet. Och
men
det här...
återigen, gör det inte så svårt. Ja. Gör det enkelt.
Ja.
Mm. Precis.
Ja, svinbra. Jag tar med mig så mycket från dagens snack och du har verkligen gjort det enklare, Christian. Så det tackar vi så mycket för.
Ja, verkligen. Tack så mycket.
Tack för att jag fick komma.
Ja. Vad säger vi, Sinda? Hur avslutar vi det?
Ja, men jag tänker att det kommer dyka upp, som du säger, Christian, massa frågor. Och då kan man ju mejla till oss.
Mm.
Om man vill ställa några följdfrågor och det gör man till sparmakarna@gmail.com eller så kan man skicka ett DM till oss på Instagram, där heter vi Sparmakarna.
Precis, så är det något vi kan så knackar vi på Christians dörr och frågar.
Japp, han sitter här i korridorerna så att
exakt.
Vi kan föra dem vidare.
Kul att ni lyssnade denna veckan. Hoppas ni även vill lyssna nästa. Och ni fick som sagt våra kontaktuppgifter som ni får varje avsnitt. Vi hörs nästa vecka, så får ni ha så bra så länge. Ska du säga hejdå, Christian?
Ja, jag tackar för dagen.
Hejdå.
Hejdå.
Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.